Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej och välkomna till Må bra podcast med mig Linnea.
Och mig Isabel.
En podcast där vi pratar om hälsa och ohälsa, både psykisk och fysisk. Vi försöker hitta grunden till det vi säger i vetenskapen. Vi pratar lite egna tankar, reflektioner, erfarenheter och bjuder in gäster. Och ja, bara diskutera på ibland, helt enkelt.
Ja, exakt. Ja.
Och idag tänkte vi prata om något som vi kanske själva kan relatera till på olika sätt. Eller olika mycket.
Mm.
Vi tänkte prata om bakisångest.
Det vill säga när man dricker alkohol och har ångest.
Bra, bra förtydligande.
Ja. Also known as hangxiety har jag när jag har sagt runt här. När jag har sagt liksom så här, anxiety, hangovers, kommer så här, hangxiety. Ah. Så jag bara, är det ett begrepp?
Men det är ett begrepp, ja. Visst är det.
Ja, ja.
Det är det.
Vad ska bli det på svenska?
Ja, men bakisångest får man nog säga ändå. För att det blir svårt att säga...
Bakster? Nej, jag skojar. Ångest? Nej, jag skojar.
Ångest? Bak... Nej, men jag skulle nog säga bakisångest för att vi har svårt på svenskarna att göra det på samma...
Jag vet. Jag bara tänkte att man kunde komma på ett nytt begrepp här så kunde det bli det hashtag på TikTok. Nej, jag skojar.
Hashtag TikTok?
Nej, men hashtag på TikTok. Liksom att det blir ett nytt begrepp på svenska.
Jag ger upp.
Vi ger upp på detta, Linnea. Ja, det gör vi.
Jag ger upp.
Ja. Men, och egentligen har vi ju inte alls snackat ihop oss kring upplägg.
Nej,
eller så. Så
jag
tänker att vi bara kör på. Men vi kan ju börja prata om ångest då. Jag vet att vi har ju pratat en del om detta innan. Och lite varför man får ångest. Och vad, eller vad man tror egentligen är anledningen varför man får ångest. Och det handlar ju mycket om kopplat till stress som man har i kroppen. Och det är egentligen något som vi har haft sedan lång tid tillbaka. Och stress är ju egentligen förr i tiden var kopplat till alltså, att man skulle, en överlevnadsgrej helt enkelt. Det vill säga att om du såg ett, exempelvis ett hotande djur så skulle du bli stressad och få det här fight and flight påslaget då när hela kroppen går igång för att du ska springa och ta skydd och så vidare. Och det är egentligen det stress är. Och stress är det som händer i, man kan säga i direkt tid, eller hur man ska säga, att du ser ett hot och du reagerar på det direkt. Det är stress. Ångest är en liten, vad ska man säga, en förlängning av stress. Det är fortfarande en typ av stress du får i kroppen, men du har inget akut hot just nu, utan det är mer att du tänker i din hjärna på framtiden att oj, det här kan bli ett hot. Och då får du en stressreaktion i kroppen och då kallas det ångest. Om vi då exempelvis säger i nutid, vad skulle det kunna vara? Och då har jag alltid det här klassiska exemplet, en tenta. Mm. Du sitter hemma och du är rädd för att du ska inte klara din tenta. Och då får du stress i kroppen och då har du ångest. För du skriver inte tentan just nu utan den är i framtiden. Och då drar hela hjärnan på det här stresssystemet och då kallas det ångest. Det är det man tänker att det är. Och det här kan man ju då i dagens samhälle få... av då exempelvis tentor, alltså sånt som egentligen inte är livshotande utan som egentligen är kanske något som är kopplat till vårt samhälle som du tänker att det är ett hot för dig eller din integritet eller så.
Eller,
så det är väl så jag skulle beskriva ångest på ett lätt sätt, men du kanske vill lägga till någonting.
Nej, men jag tyckte det var jättebra beskrivet. Jag tänkte bara en liten sak att lägga till, typ som alltså ångest kan ju, jag tror att vi också alla kanske kallar olika saker för ångest, tänkte jag bara på. att så här, det som jag upplever som ångest kanske inte någon annan skulle kalla ångest och tvärtom. Men sen finns det också liksom mer alltså tillstånd där det där du får liksom upprepade panikångestattacker som där är ju liksom väldigt tydligt liksom hur vad händer i kroppen och hur känns det, men och då om du får dem upprepas så får du liksom en då kan man få som en rädsla för nästa ångestattack, vilket gör att man kan få liksom ett ja, men paniksyndrom kallas det, att du liksom bara är rädd för den här ångesten och börjar undvika massa saker och sånt. Och sen är det ju många som pratar om ångest när man har gjort något, alltså något som man har gjort fel. Och där vet jag inte om det är rätt eller fel att kalla det ångest, men så här, å ena sidan mår du på samma sätt, men å andra sidan kanske det finns en anledning liksom. Men det är som sagt, jag tror att vi alla kallar, ja, använder det på lite olika sätt ibland också. Och sen så finns det de mer liksom ordentliga medicinska tillfällen att använda det.
Ja, precis. Exakt. Ja, men det är lite som du säger, att man kan ju ha ångest över att man ska få ångest. Alltså en rädsla för att få ångest, eller man kan ha ångest för att man, ja, man har ångest liksom. Och sen också som du säger, ibland kanske man gör något dumt i dåtid som man går runt och tänker på ångest över. Så det var väl ett bra tillägg, tycker jag. Men, och som du säger liksom, att ångest betyder olika för olika människor. Alla har ju olika mycket ångest, och sen finns det ju också olika diagnos, ångestdiagnoser som man använder i liksom det medicinska, lite beroende på vilket, när, var, hur man får ångest. Det har vi pratat om i ett annat avsnitt, så det kan man ju lyssna på om man vill höra mer om det. Och då kommer man egentligen lite till vad alkohol gör med kroppen. Och då, alltså, man kan ju säga så att allt, nu kommer jag ju prata främst om vad det gör med hjärnan, eftersom att det är det vi ska gå in på, men lite annat också. Och man kan säga så att när det gäller hjärnan så är det, man vet inte så himla mycket om hjärnan. Det liksom håller på fortfarande, det görs ju mycket forskning för att ta reda på mer, men det är väldigt komplext. Men det man säger att alkohol gör då, som jag tror är ganska etablerat, det är att det påverkar GABA, heter det. Så när man dricker alkohol så får man en form av relaxation, vad säger man på svenska? Man blir lugn och avslappnad. Och det är kopplat till den här GABAn. Och GABA är ett ämne som man har i hjärnan som gör att man blir lugn och avslappnad. Det är liksom det som gör att all aktivitet som händer i hjärnan, det går ner. Så. Och det alkohol påverkar det så att man blir lugn och avslappnad. Samtidigt som, liksom alla andra beroendeframkallande droger också gör, att det släpper ut dopamin som gör att man blir glad och lycklig. Så det är väl liksom det jag tänker hålla mig till, vad som händer gärna med alkohol främst idag. Och det händer då när man dricker. Och sen så påverkar det ju också kroppen på lite andra sätt, som är en del i varför man blir bakfull, tänker man. Och då handlar det ju också dels om att, jag menar, alkohol är ju ett ämne som gör att man kissar mer. Man, på medicinska term kallar man det för diuretikum, som gör att vätska i kroppen åker ut och man kissar ut det. Vilket gör att du kan bli, som man säger, dehydrerad, det vill säga vätskebrist, enkelt sagt. Och det är en del till varför man kan känna sig bakfull dagen efter. Och även att det påverkar sömnen på ett sådant sätt att du får en sämre sömnkvalitet. För när man sover så går ju sömnen olika sömncykler som parerar mellan att man sover djupt och lite mer lätt. Och så har man det här drömdelen av sömnen som kallas för REM-sömn, rapid eye movement. Och det är en viktig del i sömnen att man ska ha det. Och man säger då att alkohol kan påverka kvaliteten genom att försämra den här.
Och sen tänker jag också, inte bara det att sömnen ofta blir påverkad, men om man tar några glas vin en kväll så går det lägger sig samma tid. Men ofta kanske man då också är uppe längre. Går och lägger sig senare. Kanske ändå vaknar samma tid på morgonen. Eller så vaknar man, men det är ljust och har inte riktigt sovit klart. Att, så här, att det inte bara många gånger kanske är sömnkvaliteten som är sämre, utan faktiskt också den tiden man lyckas sova.
Så det är ju liksom några viktiga bitar i det hela. Och sen så läste jag lite snabbt om, jag vet inte hur intressant det här är, men man har ju också levern, som jag tror man känner till, som liksom, vad ska man säga, metaboliseras, som man säger, då börjar bryta ner alkoholen. Och då skapas det en biprodukt som heter något så komplicerat som acetaldehyd. Acetaldehyd heter det. Och det skapar också en inflammation i kroppens organ som man också tror är en del i varför man då blir bakfull och kan må dåligt dagen efter. Och nu pratar jag mer generellt bakfullheten. Jag har inte läst någon speciell koppling till hur det påverkar bakisångesten, men att man blir bakis liksom. Och sen finns ju såklart alltså withdrawal, en form av abstinens, och det brukar ju framförallt vara kopplat till om man dricker, alltså missbrukar alkohol, men man kan också få lite grann även om man liksom bara druckit en kväll så.
Då kan jag lägga till lite på just ångestbiten om jag får.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis eller till exempel ja, precis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja. Nej men för, alltså, och jag tror att vi båda vill läst på lite, och det är kanske på vissa sätt tydligt, på vissa sätt inte tydligt liksom. Och det verkar som att vi alla påverkas olika mycket av det. Sen är det klart att det också påverkas av hur mycket vi dricker vid varje tillfälle. Men det verkar som att vi är väldigt individuella också när det kommer till just ångestbiten när man är bakis.
Precis, för jag bara lägger till en intressant grej där som jag läste. Det var liksom du säger precis att alla får ju olika mycket ångest. Vissa får kanske inte ångest alls. Men har gjort en studie där man faktiskt har sett att ja, men exempelvis personer som är väldigt blyga kan få mer bakisångest versus personer som är mycket mer, det kanske du skulle
säga. Nej, det skulle jag inte säga, men jag läste också, så det var bra att du tog upp det, för det hade jag inte tänkt. Så.
Precis. En person som är mycket mer självsäkra, där man har sett att de får lite mindre bakisångest. Och liksom, det kan ju belysa lite där att det är en väldigt personlig, individuell grej i hur mycket eller man ens får bakisångest. Så det är lite spännande.
Ja, och vad jag då, alltså dels, ja, och det som jag tänker kanske är lite kopplat till just det du beskrev nu med det här med att om man är blyg kanske man är lite större, eller har större benägenhet att få bakisångest. Att en del av det som händer när vi dricker alkohol är ju att hjärnan hämmas, kan man ju säga, som vi pratade om förut med GABA och så. Och att vi har sämre, liksom, ja, men mindre konsekvenstänk, sämre impulskontroll. Vilket ju gör att vi kanske gör saker när vi har druckit alkohol som vi inte skulle gjort annars. Och det var det som jag menade lite där förut när jag pratade om att det är ju något som kan bidra till en bakisångest. Och sen kan man väl fundera på vad som är, har man gjort något dumt kanske det är svårt att kalla, eller så här, då kanske det är en helt naturlig reaktion. Men det kan ju också vara, och som jag själv kan uppleva ibland, att man bara så här har ångest över att man har sagt något. Och att det inte är något konstigt man har sagt överhuvudtaget. Men bara det här, jag kanske inte skulle ha sagt det om jag inte hade druckit alkohol. Eller så kanske jag hade det, men jag hade inte tänkt på det på samma sätt. Liksom. Och det tänker jag att det kanske också är just det här med att de som är lite mer blyga, kanske det bara, alltså nu spekulerar jag bara, men jag tänker att då kanske det blir mer påtagligt att man så här, ja, man vågar gå fram och prata med någon som man kanske inte hade pratat med annars, och så får man, utan att egentligen ha gjort något konstigt eller sagt något dumt, ändå bara känslan av att, ah, kanske inte hade gått fram och gjort det här om inte hade druckit alkohol, liksom.
Nej, precis, men det har kanske gått väldigt mycket utanför sin comfort zone och så går det, så att man hade dagen efter, liksom. Ja, men absolut, det är en rimlig teori.
Och sen så finns det ju de här, alltså med den kemiska biten, för du pratade ju om hur liksom GABA påverkas bland annat, och glutamatreceptorer, när man då liksom, och det kan man ju tänka även vad det gäller liksom droger och allting som påverkar substanserna, liksom de här signalsubstanserna i hjärnan. Om vi tillför någonting som ändrar liksom, eller påverkar alltså signaleringen, då kommer ju när det försvinner så kommer ju hjärnan behöva ställa tillbaka på nytt. Vilket gör att dagen efter vi har druckit så kommer ju det här systemet liksom, då har vi tillsatt en massa ena dagen och nu är ni utan det och då måste hjärnan ställa om. Mm, vilket gör en slags aktivitet i hjärnan som kan göra att vi är mer benägna att få ångest också. För att den går liksom på hög varv utan att ha någonting att riktigt liksom rikta det emot.
Nej.
Och det är väl vad jag förstår en av modellerna till att man liksom kan få mer ångest dagen efter också.
Nej, men precis. Hela hjärnan och liksom känslor och så vidare är ju mycket olika substanser som gör olika grejer, som signalerar. Så det är liksom, hur ser relationen mellan alltihop ut? Och då känner vi på ett sätt liksom. Och det är ju det med alkohol och olika droger. De liksom trixar med de här balanserna för att de påverkar ditt hjärna så att du får mer eller mindre. Så det blir en omställning som inte är naturlig. Och det är just det alkohol gör, som jag sa med GABA, att du blir lugn och fin. Men kroppen vill ju alltid ha en balans. Och det är det du pratar lite om nu. Så kroppen kommer ju kontra med detta. Så om du tillför någonting som gör att okej, nu drar vi ner på all aktivitet i hjärnan, då kommer kroppen kontra med, det här vill vi dra upp. Så då kommer kroppen sätta igång det här som du pratar om med glutamat då, som binder till NMDA-receptorerna, som då i motsatsen till GABA då. Om GABA minskar aktiviteten så kommer glutamat och NMDA-receptoren att dra upp aktiviteten så att du får en bra balans. Och problemet är då att dagen efter så kommer alkoholen börja gå ur kroppen, så du har inte den här onormala funktionen av att aktivera GABA och göra att du blir lugn. Nej. Men kroppen kommer fortfarande vara på högvarv. Vilket gör att kroppen har hunnit ställa om sig igen. Vilket gör, som du sa, högvarv, då är inget att rikta det på, och då kommer stress och ångest dra igång för att hjärnan bara fjum, fjum, fjum liksom. Så det är liksom det som är intressant, tycker jag, det är att många, eller jag, innan jag läste på om detta så tänkte jag ju bakisångest. Det är klart man har ångest för att man har dricker alkohol och man har gjort något dumt, men det är faktiskt en grej som händer i kroppen bara av alkoholen. Och det är intressant, tycker jag.
Och sen tänker jag att det väl kanske ofta många gånger är kombinationen av
Ja,
så här, sömnbrist, man mår inte helt bra, man kanske har gjort något som man inte hade gjort annars, plus den kemiska biten.
Men, och även dehydreringen, alltså att du har vätskebrist, tror jag också bidrar. Så att det är ju alltihop tillsammans som gör att man får ångest.
Hur är du? Har du mycket bakisångest?
Nej, jag, alltså lite grann kan jag ha, men jag brukar inte ha sån här förödande bakisångest. Jag tycker det är väldigt olika. Förr i tiden kunde jag ha det mycket mer, för förr i tiden kunde det vara så här, om jag är ute och så tycker jag att nu ska jag gå ut, men jag är trött, jag vill egentligen hem, så kanske jag tar en shot eller en drink till för att jag ska komma igång. Och jag kanske har haft en halvkul kväll, men jag har bara druckit och det gav mig egentligen så mycket, då kan jag ha bakisångest. Men om jag har en riktigt rolig kväll där jag känner att jag är bara ute för att jag har kul, förstår jag, men jag behöver inte ens dricka så mycket, och jag har haft en riktigt rolig kväll, då mår jag jättebra dagen efter. Och nu för tiden så brukar jag göra så att är jag trött så går jag hem. Jag håller inte på liksom, försöker pigga upp mig själv. Och har jag kul så är jag ute. Och det har dragit ner väldigt mycket på min bakisångest. Du då?
Nej, men jag har jättemycket bakisångest.
Det är så?
Ja, och det som är konstigt är också att så här, jag har verkligen senaste tiden också blivit sån att när jag, om jag är ute nu då, alltså om jag är trött och inte taggar på det, då går jag hem. Men tycker jag att det är kul så är jag kvar. Så att de senaste gångerna när jag har haft rejäl bakisångest, det har inte varit så, alltså absolut, jag har druckit en del under kvällen, men inte så att jag har druckit så här för att dricka, för att hålla mig vaken. Utan jag har verkligen bara så här haft en riktigt kul kväll, jätteroligt, men det har också många gånger kanske blivit senare än vad det var innan, för jag har haft en helt annan energi. Vilket gör att jag går och lägger mig väldigt sent, eller snarare kanske nästan tidigt på morgonen. Och jag får den riktigt, alltså verkligen kemiska ångesten, för att jag ligger där och bara, gud, varför gjorde jag så? Så bara ligger jag bara, nej, men det här, vänta lite. Det var inte några konstigheter jag gjorde alls. Men jag verkligen så går igenom steg för steg. Bara, vad har jag gjort? Är det någonting jag har ångest över? Nej, inte alls. Och sen så ligger jag ändå där med samma ångestkänsla. Och jag tror att för mig är det nog väldigt kopplat att dels sömnen blir lidande. För att jag lägger mig sent och så kanske jag ändå vaknar till under morgonen. Men så försöker jag sova vidare, men jag sover inte riktigt bra. Och så är det dålig sömnkvalitet. Plus den kemiska biten. och så här, ja men dehydreringen och man kanske typ så här behöver äta, men så är man så trött och bara nej, jag vill inte ha, alltså du vet så här, man behöver egentligen bara fylla på med energi och så där, men ja, nej men jag har mycket bak. Det var därför jag också tyckte det var lite kul att prata om det här, för jag vet när jag pratar med kompisar hur olika vi är. Alltså vi kan liksom, jag kan varit ute en kväll med typ några kompisar och dagen efter att så här, även om jag kanske har druckit mindre, har varit lugnare, jag har gått hem tidigare, dagen efter kan jag fortfarande ha mer bakisångest. Där har det verkligen blivit så tydligt för mig hur olika benägna vi är liksom, att känna det. Vet, så här, och där tycker jag det är väldigt intressant.
Ja, när jag fick med en kompis dag också så sa att vi ska podda sen. Och hon bara, vad ska vi podda om? Jag bara, bakisångest. Hon bara, bakisångest? Hon bara, det är en grej. Jag bara, har jag aldrig haft det? Nej, har jag aldrig haft det hela mitt liv. Jag bara, vem är du? Så nej, det är nog väldigt olika. Men jag vet,
nej, men det är jätteolika.
Ja, jag läste också lite, inte jättemycket, men typ så här, vad kan göra bakisångesten värre och vad kan man göra för att liksom få mindre bakisångest? Och det var ju lite så här spritt, du vet så här, jag dricker mycket för att få mindre, alltså inte alkohol utan vatten. Så att man blir mindre
drick dehydrerad. Mer alkohol.
Eller, drick mer alkohol. Och sen också liksom kaffe. Alltså koffein och sånt generellt. För att det... alltså om du tänker att du är rädd, det är ganska rimligt i mina namn, för om du tänker att hela systemet redan är pådraget väldigt mycket. Om du då dricker kaffe och sånt och liksom snus kan jag väl också tänka mig skulle kunna vara en grej, eller du vet, energidrycker och sånt. Liksom det som gör att du triggar igång kroppen ännu mer. Att det faktiskt skulle kunna vara en grej som gjorde det lite värre.
Ja, för jag tänkte säga det. Jag trodde du sa att man ska dricka det, men för mig blir det värre. Jag kan liksom inte, jag har jättesvårt för kaffe och energidrycker dagen efter jag varit ute.
En grej som också tänker jag kan indirekt vara kopplad till bakisångesten, det är det här om man får minnesluckor. Alltså när man dricker så påverkas ju minnet och man kan få minnesluckor. Och det är väldigt mycket som jag läste bara väldigt snabbt om detta, men att det var liksom kopplat till hippocampus då. Hippocampus har vi också pratat en del om. Det är en struktur i hjärnan som först tar in allt du ser och allt du gör i någon form av närminne, som ett USB kan du tänka. Och sen så kommer det här liksom senare skede att liksom, du vet, sträcka upp sig till andra delar av hjärnan och föra över det den väljer ut och som ska bli långtidsminnen. Ungefär som om du tar en USB-sticka och så kopplar du in det till datorn och så för du över liksom i datorn vad som ska sparas. Just då att, ja precis, alltså då är det ju kopplat till hur mycket man dricker, men att om du dricker mer så kommer det vid ett tillfälle då, så kommer det göra att det här långtidslagringen av minnet från hippocampus inte kommer kunna fungera. Och då kan man få en minneslucka. Och jag menar, om du säger att du liksom är en, vad ska man säga, normaldrickare, du dricker på helgen, du är ute och festar, du dricker väldigt mycket, så kommer det ju bara vara det minnet som under då din berusningstid kommer vara skadat. Det kommer inte vara så att du får minnen, tidigare minnen, att du kommer glömma bort, du vet, vad som hände för ett år sedan eller så, eller att du får problem med minnet framåt. Men sen finns ju såklart, läste jag också, vilket jag har blivit, det finns ju de som dricker väldigt mycket alkohol, alltså typ alkoholmissbruk, då kan du absolut utveckla en demens. Och det är ju vedertaget och känt, men också att liksom alkoholanvändning är också kopplat som en riskfaktor till många olika typer av normalvarianter av demenser, om man säger så. Sen var det lite svårt att se hur mycket, jag tror inte riktigt man visste hur mycket man skulle dricka för att det skulle vara liksom en signifikant, alltså, ökning. Jag har inte läst så mycket om det, att få olika demenser, men att det faktiskt är en riskfaktor att, vet, utveckla typ, jag tror det var typ Alzheimers bland annat, en typ av demens. Så det var lite läskigt att läsa om, men jag läste inte hur mycket man skulle dricka länge, för jag tänkte det är lika bra att veta. Förnekar det? Nej, men så är det ganska spännande hur mycket jag faktiskt kan göra med hjärnan. Och sen, och jag menar, det är klart att dricker man väldigt mycket alkohol, alltså missbrukar alkohol, så är det klart att du tror också läsa att man kunde skada hjärnan, du vet, kontinuerligt liksom, att ja, men du vet, man skadar receptorer och sånt.
Hej, Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.